Idag ska jag predika om Bibeln. Det har jag aldrig gjort förut. Jag har predikat ur Bibeln, men jag har aldrig predikat om Bibeln. Och min bön när jag har förberett mig, det har varit: Gud, hjälp mig nu så att det här blir en predikan och inte ett föredrag. Vad är det för skillnad mellan ett föredrag och en predikan? Jo, ett föredrag, då ger man ju en massa intressant information. Och det hoppas jag att jag också ska göra idag. Men en predikan, det är någonting som inspirerar till ett möte med Gud genom Jesus Kristus och till efterföljelse. Att vi följer Jesus, att vi lyder Gud och hans bud, som Ulf läste i inledningstexten. Och det är det jag önskar att den här predikan ska leda till. Nu kan vi sätta på bildspelet. Bibeln, en unik bok, är alltså rubriken. Jag tänkte fråga, är det någon av er som har eller har haft alla böckerna i Harry Potter-serien hemma i bokhyllan? Kan ni måtta med händerna ungefär hur mycket plats de böckerna tar i hyllan? Det är ganska mycket, va? Hur mycket plats tar Bibeln i en bokhylla då? Sådär 3 centimeter, va, ungefär. Det här tycker jag är intressant. Den här boken, Bibeln, som innehåller allt det som Gud anser att han behöver säga till oss, består av 66 små olika skrifter som ryms i en enda volym på mindre än 1500 sidor. Man skulle kunna kalla boken för Bibeln för världens mest komprimerade samlade verk. Det är en sak som gör Bibeln unik. Den ryms i en enda bok, allt det Gud vill säga. En annan sak som gör Bibeln unik är att den har tillkommit under en väldigt lång tidsrymd. Jag tror det tog Harry Potter-seriens författare typ 8 år att skriva alla de här böckerna. De äldsta delarna i Bibeln är till exempel Moseböckerna och Jobs bok, kom troligen till ungefär 1400 år innan Jesus föddes. Och de yngsta delarna, till exempel Uppenbarelseboken i Nya testamentet, den skrevs innan det hade gått 100 år efter Jesu födelse. Det tar alltså 1600 år för Gud att skriva från del 1 till del 66. Och det kan man kalla världens längsta författarskap. Sen tycker jag det är ganska intressant också att notera att när den var färdigskriven då, så där ungefär år 90 före Kristus, sen dess har inte Gud lagt till några skrifter i den här boken. När han var klar kunde han sätta punkt. Det är också unikt, tror jag. En annan sak som gör Bibeln unik, det är att det är världens mest kompletta verk. Den här boken börjar i början och slutar i slutet. De första kapitlen i Bibeln handlar om att Gud skapar världen. Han skapar jorden, allt som finns på den. Den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, handlar om historiens slut. Den dag när jorden inte ska finnas mer, när någonting helt nytt ska bryta in. Så det här är världens mest kompletta bok, från början till slutet. Nu sitter kanske några av er och tänker, jaha, och vem var det nu då som skrev Bibeln? Var det Gud eller var det människor? Hur gick det egentligen till? Och den korta svaret på den frågan, det är ja. Det var Gud och människor som skrev Bibeln. Och det gör faktiskt också Bibeln till en unik bok. Koranen, islams heliga skrift, enligt den muslimsk tro så kom den till genom att ärkeängeln Gabriel dikterade för Mohammed ord för ord, bokstav för bokstav, exakt vad han skulle skriva. Mormons bok, tror man, enligt mormonsk tro, att den kom ner på guldplattor färdigskrivna från himlen Och så hittade herr Smith och hans vänner de här plattorna och kunde skriva av dem. Men när Bibeln ska skrivas, då gör Gud på ett annat sätt. Han samarbetar med människor. Bibeln består av 66 olika skrifter skriven av olika människor, ett 40-tal olika människor troligen, på deras modersmål, utifrån deras sätt att förstå världen, utifrån deras ordförråd och tankesätt. Och samtidigt är den Guds ord till oss. Det som står i Bibeln, det är det som Gud vill kommunicera till oss. Men när Gud använder sig av människor, då gör han oss inte till robotar som liksom mekaniskt utför hans vilja. Och det gäller inte bara när han skriver Bibeln, utan på alla andra sätt som Gud verkar. Han samarbetar med oss, han myndigförklarar oss och gör sig till oss till sina medarbetare. Gud anförtror sig och sitt ord till vanliga människor. Vad handlar den här boken om då? Vad är det Gud vill ha sagt i den här kompakta, unika volymen? Jag skulle vilja uttrycka det så här. Bibeln är berättelsen om hur Gud söker oss och söker efter att återupprätta den brustna relationen mellan Gud och människor. Bibeln består av två delar. Ungefär två tredjedelar är Gamla testamentet och den sista tredjedelen är Nya testamentet. Testamente betyder förbund. Bibeln är berättelsen om hur Gud sträcker sig ut mot oss och erbjuder sig att ingå ett förbund med oss. Vad är ett förbund då? Ja, jag funderar över här och jag skulle säga så här att ett förbund, det är en permanent relation mellan två parter som styrs av ett ömsesidigt åtagande. Ett förbund är inte till för att brytas utan för att hållas. Ett exempel på ett mänskligt förbund kan till exempel vara ett äktenskap. Man ger varann tydliga och klara löften och man överlåter sig till en relation med varandra i nöd och lust, i vått och torrt. Och det är den sortens förbund som Gud vill ingå med oss. Alldeles i början av Bibeln, de första 11 kapitlen i första Mosebok, så beskrivs det som man kallar för urhistorien, hur världen kom till, hur Gud skapade människor och jorden och hur människorna vänder sig bort ifrån Gud och bryter relationen med Gud. Och så i kapitel 12 så börjar berättelsen om Guds första förbund. Hur Gud söker att återupprätta kontakten med sin bortvända mänsklighet. Man kunde ju tänka sig att det bästa sättet då hade varit att bara ropa ut då från himlen till alla människor på jorden. Hallå, det här är Gud. Nu vill jag att ni vänder om till mig. Kom till mig allihopa. Men det gör inte Gud. Han förvånar genom att han väljer ut en enda människa. Han väljer ut Abraham. Och så ger han ett löfte till honom. Och säger, genom dig ska jag bygga ett stort folk. Och genom det folket ska alla folk på jorden bli välsignade. Och resten av Gamla testamentet, det handlar om det här folket och Guds förbund med det folket. Det judiska folket. Det berättar hur folket sviker förbundet, bryter mot det som man kommer överens om. Tillsammans med Gud. Hur Gud talar till dem. Försöker få dem att komma tillbaka. Hur de vänder om. Tillbaka till relationen med Gud. Och sen efter ett tag så sviker de igen. Och så böljar det fram och tillbaks. I upprättelse och svek. Upprättelse och svek. Gamla testamentet innehåller historiska böcker. Poetiska böcker. Och profetiska böcker. I de historiska böckerna får vi följa hela det här förloppet. I de poetiska böckerna så uttrycks både längtan efter Gud, tillbedjan till Gud, beskrivs Guds storhet och också vishet om hur lever vi det här livet som vi har fått att leva. Profeterna är visselblåsare som pekar ut orättfärdighet. Kungar som handlar på ett sätt som inte kungar ska handla på. Också människors sätt att leva som inte är rätt inför Gud. Profeterna berättar också om en ny möjlighet, en ny verklighet, ett nytt sätt att leva. Och genom hela Gamla testamentet så går en röd tråd. Ibland är den tjockare, ibland är den tunnare, men den finns med ända från början och ända till slutet. Och den här röda tråden, det är löftet som Gud ger om ett nytt förbund. En ny start som ska gälla hela jorden, alla folk. Och som ska upprättas genom en annan människa. En människa som Gud ska sända. Som kommer att visa oss på ett helt nytt sätt vem Gud är. Och ge oss möjligheten till en helt ny sorts gemenskap med Gud. Som inte bygger på lagar och regler utan på gemenskap och helig ande. Och så tar Gamla testamentet slut, 39 böcker. Och så går det 400 år och det är alldeles tyst. Inga nya böcker kommer till, inga nya profeter framstår. Och så kommer Jesus. Och så händer det jättemycket på väldigt kort tid. Jesus har en aktiv tjänst som pågår ungefär 3 år. Under de här 3 korta åren så undervisar Jesus människor om Gud på ett helt nytt sätt som de inte har hört förut. Han gör under, han botar sjuka, han uppväcker döda, han mättar hungrande. Han visar barmhärtighet och kärlek. Och han predikar om kärlekens väg. Så blir Jesus arresterad, han blir avrättad. Efter 3 dagar uppstår Jesus från de döda. Och så sänder han ut sina efterföljare i hela världen för att predika evangelium för alla folk. Den kristna kyrkan växer fram. Och det har inte gått 100 år efter Jesu födelse förrän alla de 27 böckerna i Nya testamentet är skrivna. Först de 4 evangelierna som handlar om Jesu liv, Jesu undervisning. Så apostlagärningarna där vi får följa Jesu efterföljare direkt efter hans uppståndelse när de börjar bygga upp den kristna kyrkan. Och sen en massa brev från olika kristna ledare till specifika församlingar och individer som berättar att det här är själva kärnan. I den kristna tror det kristna livet. Det är det här det handlar om. Och så sist den här unika boken som skrivs av Jesu, den lärjunge som Jesu älskade mest, Johannes. Som är en uppenbarelse som visar vad är det som ska komma. Hur ska det bli till slut? Och hur ska Gud segra till slut, slutgiltigt, över all ondska i världen? Det är det här som är Bibeln. Berättelsen om hur Gud söker oss. Hur Gud sträcker sig mot oss för att forma ett förbund. En permanent kärleksrelation mellan oss och honom. För alla som vill ta emot honom. Men för att förstå Bibeln tror jag skulle också vilja säga bara kort någonting om vad Bibeln inte är. Det finns en hel del påståenden och tankar om Bibeln som kan liksom virra till det lite för oss när vi närmar oss dem. Och det första är att Bibeln är inte en vetenskaplig förklaring på allt. Jag sa ju nyss det att Bibeln, Gud samarbetade med människor när han skrev Bibeln. Och det betyder att texterna i Bibeln reflekterar ju de dåtida författarnas förståelse av hur världen ser ut. Det står till exempel någonstans i Bibeln att Gud håller jordens pelare stadiga. Och varför står det så? Jo, därför att den som skrev det hade förståelsen av att jorden är en jättestor platta som står på pelare i det stora mäktiga havet. Och det är Gud som håller de här pelarna stadiga så jorden liksom inte sjunker ner i havet. Det betyder inte att vi ska tro att jorden ser ut så. Vi tror ju att jorden är ett klot som snurrar runt sin egen axel och som i sin tur också snurrar runt solen som finns i en galax som svävar omkring uppe i rymden. Och det får vi fortsätta att tro. Men det är fortfarande så att det är Gud som uppehåller detta. Det är Gud som gör så att jorden fortfarande snurrar runt sin axel och runt solen och allt det här. Så budskapet är begripligt och förståeligt. Men bildspråket behöver vi ändra utifrån vår förståelse. Vi kan inte så att säga backa in i Bibeln med vår förståelse av fysik och astrologi och astronomi heter det. Och allt det här andra och lägga in det i Bibelns texter. Men vi kan ta Bibelns texter och ta till oss vad de har att säga oss med vår världsbild. Det andra jag skulle säga att Bibeln inte är, den är inte en samling bibelverser. Nu kanske ni studsar till lite. När jag var i övre tonåren då lärde jag mig ungefär 600 bibelverser utan till. Och det har betytt ofantligt mycket för min kristna tro. Det har varit liksom en grund, en slags ryggmärgskunskap om vad Gud vill och vad hans ord har att säga mig. Men Bibeln är liksom inte en samling med en massa små fina citat som man kan skriva upp på små tavlor eller brodera och hänga på väggen. Bibeln, förutom då möjligtvis ordspråksboken, är sammanhängande texter. Och är skriven som sammanhängande texter. Och jag tror att vi behöver läsa Bibeln så, som texter. Som man läser vilken bok som helst. Hur läser man en bok? Jo, man börjar i kapitel 1 och så läser man alla kapitel tills man har kommit till slutet. Och det tror jag vi behöver göra med Guds bok också. Ibland. Ja, säger du, fast det är bara det här att det finns en del text då i Bibeln som är väldigt jobbig och inte känns ett dugg relevant. Till exempel de här långa uppräkningarna av släkter och hur många soldater som fanns i varenda liten familj och släkt i hela det judiska folket. Eller det finns texter om krig som bara känns jobbiga att läsa. Och då har jag ett radikalt förslag. Hoppa över det. Bläddra fram ett par sidor och så fortsätt att läsa där du känner att det här är relevant. Det här talar till mig. Jag tror inte Gud drar av några poäng för det. Utan jag tror vi kan göra så. Om några år kan man ju komma tillbaka till det där då och kanske läsa det igen och upptäcka. Oj, nu ser jag på det här på ett helt nytt sätt. I förståelsen av hur det landade hos folket då och vad du då kan säga mig idag. Men var inte så bekymrad över det du inte förstår, utan läs det du förstår. Det finns som sagt 1500 sidor ungefär. Men pröva det här med att läsa Bibeln som text. Kanske du kan sätta av en timme i veckan och bara sätta dig. Ta och öppna en bibelbok och så bara läsa på. För att få de här sammanhangen, de här stora svepen av vad Bibeln har att säga oss. Sen har jag en inte till här. Och det är en myt som man träffar på rätt ofta. Att kristna behöver bara läsa Nya testamentet. För Gamla testamentet skulle vara överspelat. Och gamla testamentets Gud har ersatts av Nya testamentets Gud. Jag skulle vilja säga att det inte är sant. Det finns bara en Gud i Bibeln. Och det är samma Gud hela vägen igenom. Allt det som Jesus har att säga oss om Gud, det finns redan i Gamla testamentet. Jag tror, jag har inte prövat, men jag tror man skulle kunna gå igenom precis allt vad Jesus har att säga oss och hitta kapitel och vers i Gamla testamentet där samma sak redan sägs. Vad Jesus gör är att han förklarar, förtydligar och liksom drar ihop all den kunskap vi redan har om Gud och visar på hur alltihop hänger ihop och vad det verkligen säger oss om Gud. Han går emot felaktiga tolkningar och lyfter fram sanningen om Gud, men han predikar ingen annan Gud än den Gud vi möter i Gamla testamentet. Och jag tror att om vi som kristna hoppar över Gamla testamentet, om vi inte läser historien, om vi inte läser profeterna och psalmerna och allt det här andra vi har i Gamla testamentet, så får vi aldrig en färdig bild av allt det som Gud är och allt det som Gud vill med oss. Vi lever just nu i en väldigt orolig, väldigt ond tid. Knappt hade vi tagit oss ur en pandemi förrän det blev ett krig. Det ena efter det andra händer i världen. Man undrar, vem kan man lita på? Vad kommer härnäst? Vad blir det av oss? Vi lever under ett klimathot som är så stort som vi inte vet vad vi ska göra mer och hur vi ska hantera det. Och den här tiden vi lever i får mig hela tiden att tänka på Bibelns profetier om den sista tiden. Uppenbarelseboken och också Gamla testamentets profeter när de talar om den tid som ska föregå tidens slut. Jag tror att idag kanske mer än någonsin behöver vi någonting som ger oss en slags förklaringsmodell för hela våra liv, för världen, för tiden vi lever i. Vi behöver någon slags grund. Vi behöver en bok som berättar alltihop från början till slutet. Och som berättar för oss om en Gud som är större än allt annat och som erbjuder gemenskap med sig åt oss. Ett förbund som räcker ända in i evigheten. I Bibeln hittar vi allt det. Fast då behöver vi ju läsa den förstås. Gör det. Låt oss be. Tack Herre för att du inte är tyst. Du har talat till oss. I ditt ord, du har talat till oss Herre genom profeter. Du har talat till oss genom ditt handlande med ditt folk i historien. Och till slut kom du och talade till oss genom din son Jesus Kristus. Herre, du har gett oss den här boken som är läsbar och läslig. Det tar inte ett helt liv att läsa oss genom den. Du har gett oss din helige ande, Herre, som hjälper oss att förstå ditt ord, som tillämpar ditt ord i våra hjärtan. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att hitta riktningen, kompassen för våra liv i ditt ord, genom gemenskapen, förbundet med dig. I Jesu namn. Amen.